Det här är P1 Kultur. Vi kommer att besöka Järvaveckan för att träffa poeterna och stjärnskotten Marx, Mukaro och Nasir Sarr. På plats finns även författaren Vivica Sjögren som för några år sedan skapade boken Någons bror tillsammans med barn från klass 5 i Fittja skolan. Boken skildrar gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Nu har Någons bror också blivit körverk. Hör om det arbetet idag. Men det ska också bli filmbattle. Vi bråkar om klassiken Betty Blue som firar 40 år i år. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar på Spånga IP. Järvaveckan i Stockholm firar 10 år och på plats sker en rad kulturevenemang. På Spånga IP så samlas representanter från vår demokratis olika hörn för en folkfest. Och du är också på plats, Jenny Telemann.
Jajamensan, jag står i strålande stol och jag har gömt mig lite bakom barnens bokbuss här.
Okej, ge oss en bild av läget.
Ja, det har precis öppnat. Klockan 1 slog ju portarna upp här så det rinner in folk. Det är som en skog av små vita tält på något sätt, du vet, så här, i väntan på föredrag och makthavare och kulturfolk. Socialstyrelsen huserar bredvid Unga Operan så att det är mysigt faktiskt och varmt.
Och blandat låter det som. Jag vet att Kungliga Filharmonikerna drar igång alldeles strax som du sa. Och Järvaveckan har ju satsat på att stärka långsiktiga samarbeten mellan unga och kulturaktörer. Och ett sånt projekt är Gatan Talar som håller en pop-up på Järvaveckan imorgon. Och du har träffat initiativtagarna som det senaste året har blivit stjärnor på poesihimlen efter att de vann ortens bästa poet Marx, Mukaro och Nasir Sarr. Och de är i skolan nu så du fick träffa dem redan igår, Jenny. De går ju gymnasiet. Jag tycker att vi lyssnar på ert möte.
Jag heter Nasir Sarr.
Och mitt namn är Marx Mukaro. Och vi är även kända som vinnare av Sveriges största poesitävling ortens bästa poet, men även unga ledare och ungdomsinspiratörer när det kommer till poesi helt enkelt.
Vad är Gatan Talar?
Just strax efter Jonas Sir kammade hem vinsten tänkte vi att vi vill starta vårt egna projekt. Vi hade turen att Kulturhuset i Skarpnäck och kom till oss och sa att ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill. Så tänkte Jonas Sir, okej, vad kan vi göra? Jo, vi kan ta inspiration då från det bästa poet. Vi skulle hålla vår egen kurs, tänkte vi. Vi ska hålla en kurs för ungdomar för att komma och lära sig poesi och ge dem den makten vi har fått tack vare poesin då, att komma in i rum och använda poesin för ett sätt att få ens röst hörd helt enkelt.
Vad gör ni när ni lär ut poesin? Yes.
Som när vi gick i själva ortens bästa poetkursen då fick vi lära oss massa knäppa ord som pleonasmer och travestier och sånt. Och sen tänkte vi ska passa vidare det, men grejen var att under tiden vi skulle lära ut det så var vi inte fullständigt säkra på de orden. Så vi gjorde vårt bästa genom att lära dem, genom att komma fram till svaren tillsammans. Men sen tänkte vi, okej, vi måste belöna dem på något sätt också. Vi kan inte bara ha en kurs. Så vi tänkte, okej, efter de här 3 månaderna så ska vi avsluta det med en poesitävling då. Och då hade vi gjort ett helt marknadsföringsplan. Vi tänkte, okej, nu måste vi få ihop en stabil mängd publik åtminstone. Så är det 200 platser där som vi ska lägga ut. Och vi lägger ut det på morgonen. Vi har typ 3 veckor innan eventet ska ske. Så är vi på 3 olika uppdrag under dagen. Men när vi kommer tillbaka sen på kvällen så frågar vi, hur många biljetter är det som har tagits åt? Så säger han att det är typ 3 kvar så vi är egentligen klara. Och vi hade gjort en hel marknadsföringsplan så vi bara kunde skruta egentligen. Men sen så märkte vi att okej, våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket, kallar man det, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det. Och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos. Så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin. Så då nu i februari, 1 februari, så höll vi vårt andra event. Där vi lyckades fylla Maximteatern med 500 ungdomar som kom för att lyssna på en poesikonsert. Och då var syftet med den också att vinkla deras, eller förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske är för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
Och om jag kommer dit liksom, till det här Gatan Talar och vill försöka, vad är det som kommer hända? Liksom?
Det vi ska försöka göra då är att ge lite smakprov på stämningen och känslan som Gatan Talar erbjuder på sin evenemang. Så vi kommer vara där med DJ:n som vi har med, och det som är fint med Gatan Talar att allting görs av ungdomar. DJ, han är 16 år, fotografen som brukar ta bilder, han är 16 år. Vi två själva, vi är snart 18, eller jag är snart 18, han är 18. Så vi ska ge lite smakprov på det, och sen tänker vi ska avsluta med en öppen scen av poesi också.
Jag är för gammal då för att ställa upp, eller?
Ingen är för gammal för att ställa upp, alltså. Om du känner dig väl 100%, det är det som är grejen med en öppen scen också.
Ni fick ett pris också, alldeles harmsistens.
Precis, vi fick ett pris nu här i onsdags då, och det var faktiskt för det evenemanget som vi gjorde i vårt kulturhus då, vårt första evenemang, den här poesitävlingen. Så vi blev belönade årets unga kulturprojekt igår på Stadshuset då av Stockholms kulturförvaltning, vilket var en extrem ära och ett bevis på att det vi gör spelar roll och att det hårda arbetet vi lägger in också lönar sig helt enkelt.
Vad tyckte ni om Stadshuset då?
Nej, det var riktigt pampigt vill jag säga från början. Man kommer bara fram dit så ser man ett helt vatten, alltså man ser utsikten. Sen kommer man in och tänker, okej, vart har jag hamnat? För taket är typ 3 gånger större än vad man någonsin har varit. Men nej, det är riktigt fint. Alltså det kändes som, okej, nu behöver man sätta på sig kostym på riktigt. Så det var ordentligt. Alltså.
Vad skulle ni säga att poesin liksom betyder för er idag, nu, i livet?
Poesin har verkligen varit en nyckel in till rum som vi inte ens visste fanns. Vi har fått köra framför alla Sveriges partiledare, vi har fått köra framför delar av kungafamiljen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Förra veckan var vi i Västerås och Köping. Köping trodde vi var felstavad. Vi trodde de hade missat Linköping eller Norrköping. Tidigare fanns det bara Köping också. Så det, vi har fått se Sverige, och det är tack vare poesin och som Aziz sa innan, hur universellt det är. Alltså vi har kört för 10-åringar, vi har kört för pensionärer, vi har kört för folk från förorten, folk från innerstan. Och det är alltid samma reaktion.
Hur känns det inombords? Har det förändrat någonting inuti?
100%. Det är ju som man säger, att när vi får träffa alla dessa människor runt om i Sverige då, det är sån här ge och ta grej. Alltså. Man kan diskutera med någon, samtala med någon. Så får man höra någonting från dem och så kan man dela någonting från sitt liv med dem. Och det är så poesin funkar också. Jag kan säga någonting som jag har skrivit ner det för den här anledningen kanske. Men sen när du får ta emot den och höra den själv, så kanske du tolkar det på ett annat sätt som passar dig bättre i din situation.
Alltså vi trodde Stockholm var hela Sverige. Det var den känslan man hade innan. Men när man får träffa folk från hela landet, nu ser man alltid en poetisk vinkel också. Så man försöker hitta liknelser mellan saker och bara försöker, ja, hur kan man skriva så bra konst också. Poesin har gett en ett poetiskt perspektiv skulle jag säga.
Nu när man hör ett ord eller ser ett ord, så vill man alltid kanske dela upp det, se vad det finns för betydelser eller vad skulle man kunna göra med den här eller hur låter. Man blir mycket mer teknisk nu och vissa ord så fastnar man för lite mer nu för tiden faktiskt.
Ordnödar helt enkelt.
Är det här som ni skulle vilja förmedla också med Gatan Talar så att någon fler upptäcker det?
Alltså, meningen med Gatan Talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de ända under 45 i vissa rum och de ända med annan bakgrund än vad som kan anses svenskt kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Jag och Nasir kommer aldrig kunna vara på alla ställen samtidigt, men det kan alltid vara någon ungdom på alla ställen som får sin röst hörd på riktigt. Alltså för poesin, det ger också, när vi kör poesi, folk tar emot det på ett annat sätt. Våra texter är mycket aktivistiska och politiska, och om vi bara hade föreläst om de här grejerna hade varit så här, okej, men vilken utbildning har ni? Vad har ni för erfarenhet? Men när vi får ge dem det konstnärliga perspektivet, oavsett vem det är, tas det alltid emot hjärtat direkt helt enkelt.
Vad säger mamma och pappa?
Nej, de är riktigt stolta. Alltså, de kanske är mycket mer stolta än oss till och med. Nej, alltså, de kommer ju också på de flesta grejerna de kan följa med på. Men de är också hårda med att vi ska vara ödmjuka, att vi ska ha skolan först, prioritera skolan. Så det är mycket där också faktiskt, skolan och sånt.
Skulle ni liksom vara sugna på att köra någonting så att man får höra?
Yes. Tala om för mig. Är det fel att folk ler när jag berättar att våld sker där jag bor? Det ni vet om min omgivning är att någon tidigt blivit rubriker på någon tidning.
Samma barn man bad sänka tonen. Vissa blev glömda röster som tvingats viska drömmar mellan borden. I skolan där vi lärde som vår berömda rösträtt och hur man röstar. Trots det fick vi sällan ordet.
Så vi fick ha tålamod. Här väljer vi slag före prat, för ibland kan det vara hårdare ord. Här är man svag och man är jag och väljer säga emot. Där jag bor inte klokt.
För har du stor mun
blir det hotfullt, och då är det din tur att ha otur.
Så vi blev tillsagda att sitta tysta
och lyssna.
Övertalades att tala är silver.
Men att tiga är guld.
Ville inte bli till tystade talare.
Så vi betalade priset.
Och blev Sveriges dyraste mun.
Genom att berätta för staden.
Precis, vi ska bättra på saker.
Tunga hjärtan som skriver tunga bars.
Ingen sa att det var lätt att lätta på saker.
Det är tal om att man inte kan räkna antalet tillfällen vi nästan tystades.
Men vägrat att ändra ton. Vi slutade till sist med viskandet om drömmar mellan bord och valde istället att äga vartenda svenska ord.
För jag kommer från ett stort hem, trots att mitt hus inte är stort än. Jag bor i min drömvärld, ni brukar kalla det för orten.
Där man klagar på vårt uttal för att det bär på hundratals år av kamp. När de knappast klarar av att uttala våra namn.
Och säger sedan att vi inte hör hemma.
Hemma hörde jag
att tala är guld.
Och att munnen aldrig bör stängas.
Pratglada grabbar som alltid talat sen ung bestämde sig att tala med den hög stämman.
Och att aldrig vara tysta. Våra röster vart något vi skapat. Så jag hoppas på att ni lyssnat för
att gatan har fått sin talan.
Poeterna Marx, Mukaro och Nasir Sardar och Gatan talar pop-up kan man ta del av på Järvaveckan på lördag på Spånga IP i Stockholm. Det är fler kulturevenemang som sker där. För några år sedan kom en bildbok som barn från klass 5A och 5B i Fittjaskolan skapat tillsammans med författaren Vivica Sjögren. Boken skildrar sorgen över gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Någons bror heter boken och den har nu blivit till ett körverk. Och vi ska lyssna till hur det lät när ungdomskören från Botkyrka kulturskola framförde verket med texten: och aldrig är balkongerna så kalla som när blåljusen lyser. Och aldrig är mammorna så ledsna som när de står där och fryser. När någon har skjutit någons bror. Jenny Telemann på plats på Järvaveckan. Jag vet att du har med dig författaren Vivica Sjögren där som har skrivit Någons bror. Har du också hittat tonsättaren Tobias Heldin som gjort körverket?
Jajamän, jag har båda två här. Hej Vivica Sjögren.
Hej.
Alltså blåljusen, de här texterna som i alla fall ger mig lite strävhet i halsen som vi hörde här. Det är du som har skrivit dem. Vad var det du tänkte? Vad var det du kände som gjorde att du ville skriva dem? Var kom de ifrån?
Ja, det är ju liksom en lång historia till den här boken. Och jag kände mig bekymrad väldigt länge för det tilltagande gängvåldet. Och framförallt för hur barnen togs om hand. Om man har upplevt det här eller hört det. Det kallas den kollektiva sorgen som vi alla bär på. Och jag såg som en lucka i bibliotekslådorna, i bokhandlarna. Det fanns inte en bok som närmade sig det här och som öppnade upp för att kunna prata om det tillsammans. Så efter ett antal år så kände jag att det är kanske jag som ska göra den här boken ändå.
Det är du som ska göra den, du har skrivit den men du har inte varit helt ensam. Det är ju en bilderbok det här och den blev väl egentligen till kan man väl säga när du mötte femteklassare i Fittja. Vad hände med boken och texterna när de mötte de här barnen?
Ja, det stämmer. Jag åkte och fick träffa två klasser fem för att få hjälp med att göra bilderna och att de skulle bli så sanna och autentiska som möjligt.
Hjälpte de dig då?
De hjälpte mig väldigt väl.
Hur då?
Och presentationen av mig var ju, här kommer en författare och illustratör som vill ha hjälp. Så det handlade ju egentligen inte specifikt om att nu ska ni skildra våldet, utan nu ska vi jobba med någon som kommer utifrån, som närmar sig vår skola och behöver hjälp.
Och då fick de rita, eller?
Då läste jag för dem först och vi samtalade om innehåll och text och vad de tyckte och tänkte. Och sen så fick de rita och då önskade jag mig först en karaktär och så önskade jag mig hus och miljöer och sen önskade jag mig vad som helst. Och många gick ju igång och det var full fart. Andra blev inte klara. Så att jag åkte från Fittja skola utan bilderna, men fick några veckor senare ett stort, tjockt, underbart kuvert med alla barnens teckningar. Som då bara var blyertsteckningar på vitt papper, för att jag skulle kunna jobba vidare med det.
Så det blev bilder och det blev text. Där har vi boken. Men sen hände det ju någonting mer också. För det finns en musikuppsättning av den här boken och ett helt körverk som sagt som vi hörde. Och här står också kyrkomusiker Tobias Heldin. Du har skapat musiken. Vad var det du såg i de här texterna? Eller hörde kanske som gjorde att det blev musik?
Så boken Någons bror är skriven både med rim och rytm och så. Och det kändes så otroligt melodisk. Så jag bara kände direkt, wow. Den kändes så inbjudande bara liksom att tonsätta. Så jag har skrivit både sånger och arrangerat för fyrstämmig körsats också. Som ett körverk.
Det är så himla sorgligt. Är inte det svårt?
Jo, men jag tänker att alltså, musik och sång är så magiskt. Att det är så fantastiskt att bearbeta känslor verkligen med det. Och jag jobbade vidare på Fittja skola med barnen under ett år till där. Och de fick komma med input liksom. Och så ville jag spegla mångfalden ute i Botkyrka också i de här sångerna, den här berättelsen. Liksom med att både göra rap, visa, koral, folkmusik. Och så fick barnen liksom komma med rapverser och liksom skapa med mig. Så det var en fantastisk process att få göra med de här mellanstadiebarnen i Fittja skolan.
För det är sorgen över alla de som har fallit offer för gängvåld och skjutningar. Vi står här på Spånga IP. Det här området har haft sin beskärda del av den sorgen. Om ni skulle få en mening eller två, vad ska man använda den här boken till nu när den har blivit till med bilder, text, musik? Vad skulle du säga, Vivica?
Jag skrev den ju med utgångspunkt att den här når ner till de allra yngsta barnen. Och det kan vara om man går förbi en sån här sorgehög med ljus och nallar och foton. Att barnet frågar, vad har hänt här? Och som förälder så kan det vara svårt att veta hur man ska... Ska man öppna upp? Ska man våga prata om sorg och död ens? Och då kan en bok just vara en väldigt fin och trygg utgångspunkt för det, både för föräldrar och pedagogisk personal och i skolor.
Vad tänkte du när du hörde musiken, slog du dig?
Jag tyckte det var så fantastiskt att boken levde vidare så här, och den fortsätter ju att vandra ut i världen nu på olika sätt. Så det var spännande, men lite läskigt också bara säga ja, för att jag kände inte Tobias innan.
Vad säger du då? Din musik och den här boken, nu har man gjort den och uttryckt sig. Vad tycker du att den ska användas till?
Alltså, barnen gick och nynnade på de här sångerna som vi hade repat under ett år i skolkorridorerna där. Och det gjorde mig så innerligt glad i hjärtat. För jag tänker liksom just det här med sången, sprid budskapet. Liksom att det här tunga temat liksom, med gängvåld och så. Att det är så fint att det slutar med ett hopp i den här boken liksom, med sången Fågel som jag tror vi ska föra sen också. Så jag tänker lite som Greta, det bästa med klimatrörelsen, att ungdomar sprider sig liksom sitt budskap, att de här sångerna, man sprider dem i sin klass liksom, man skriver på sin kulturskola liksom, ungdomsgruppen.
Tror ni att de här temana som boken handlar om, det handlar om föräldrars sorg och syskons sorg och alltihopa. Tror ni att det är någonting som föräldrar inte pratar med barnen om och att det är därför den behövs?
Jag tror att man kan välja att undvika, för att det här är ju vuxenvärldens misslyckande. Så både som drabbad av sorg och som kringstående liksom, att se det här sveket i samhället, tror jag gör att man kan välja att titta åt ett annat håll, välja en glad bok. Och jag tycker också att man ska välja glada böcker, men ibland så behövs det också att vi verkligen stannar till och tänker och lyssnar inåt.
Du håller med?
Ja, nej men alltså, som sagt, alltså att bearbeta sorg och göra det med musik och alla kulturella yttringar liksom, jag tänker det är som kraft i det. Och vi kan, tänker också här, och vi har gjort det här som ett samarbete med kommun, kyrka liksom, och ABF, Folkets hus. Liksom, att en stor kraft i samhället tillsammans med kulturens kraft kan nå ut väldigt långt.
Och kulturens kraft kan man verkligen säga bor i sången Fågel som vi ska höra nu. Tack så hemskt mycket, tack. Bägge två.
Tack. Fågel här ur Någons bror med ungdomskören från Botkyrka kulturskola. Någons bror heter Vivica Sjögrens bilderbok om sorgen efter gängvåldet som hon gjort tillsammans med barn från Fittja skolan. Och Vivica Sjögren och Tobias Heldin som gjort musiken här medverkar på Järvaveckan imorgon lördag för att berätta mer om Någons bror. Och reporter på plats var Jenny Telemann. Ja, vi är ju i den årstiden nu då pollen gör oss snörvliga och bioreportaren är halvbra. Det är få filmer man är sugen att se på bio. Och då bjuder SVT på rätt härliga grejer. En film som dykt upp där är Betty Blue. Det är en film som skapade vild debatt för 40 år sedan om kvinnobilden bland annat. Kritikerna var delade. Var den sensuell, infallsrik och oförutsägbar? Eller lika fascinerande som ett kommatecken. En 20-årig Beatrice Dahl spelade huvudrollen som Betty Blue och hon kallades för en Brigitte Bardot för 80-talet med mörkt hår och röd plutmun. Det är tid för ett kritiksamtal, ett sorts filmbattle om Betty Blue, 37,2 grader på morgonen. Musik ur filmen Betty Blue 37,2 grader av Jean-Jacques Benex som kom 1986. Ett hysteriskt franskt kärleksdrama som firar 40 år i år. Och filmen innehåller ett pärlband av oförglömliga bilder som den gula Mercedesen, ett utsmetat rött läppstift, samlaget som bara pågår under en bild av Mona Lisa, Betty som blöder och Sorgs nakna kropp. Filmen har varit en referens i många år här under våra samtal på kulturredaktionen. Nu ligger den på SVT Play. Vi kan se den och det har vi gjort. Om jag hade fått en femma varje gång som du nämnt Betty Blue, Nina Assanoy, så hade jag varit väldigt rik nu. Hej!
Hej!
Hej också Katarina Vikars.
Hej!
Ni är båda kritiker här hos oss på kulturredaktionen. Ni såg filmen när det begav sig och ni har sett om den. Och ni har tyckt helt olika om den, så vi ska battla. Och i ena ringhörnan så sätter jag dig, Katarina Vikars. Och i den andra, Nina Assanoy. Och jag har ju just sett den för första gången, eftersom jag var 8 år, 1986. Så då tänker jag att det är bäst att jag drar handlingen. Kärleksparet Sorg och Betty är vrålkära och har just mötts. Och rätt snabbt så flyttar hon in och hittar hans manus. Det är impulsivt, det är stark kärlek och Betty tycker att Sorg är en genialisk författare och kämpar med att få honom utgiven. Hon till och med renskriver hans manus på maskin och hon ser honom och hans talang. Han älskar henne trots att hon får knäppa infall och är både hänsynslös och irrationell i sitt beteende. Och ibland så faller hennes värld i spillror och hon får psykiska sammanbrott. Har jag sagt att de är snygga? Mm. De är supersnygga och rätt så kåta.
Och heroinsmala som vi sa på 80-talet.
Vill ni lägga till något mer till handlingen?
Ja, men att Betty är faktiskt bara 19 år när filmen börjar och Sorg är runt 30. Och att de bor i ett hus på stranden i en sån här lite ruffig strandby. Så att det är liksom väldigt vackert.
och lite
liksom, slitet
ja. Mm. Katarina, vad gillade du Betty Blue första gången du såg den?
Alltså det är ju 40 år sedan jag såg den, och jag har nog refererat till den här filmen i 40 år och mindes min egen ilska när jag såg den. Men jag mindes mer ilskan än filmen faktiskt. Men jag minns att jag var väldigt, väldigt arg. Alltså jag var arg på män i min egen ålder som tyckte att Betty var en drömkvinna, för hon var så känslostyrd och lite aggressiv och också så här otroligt sexuellt bejakande och också så här offrar allt för sin kanske ganska taffligt begåvade pojkvän som hon tycker är ett geni. Så det var mer så här, men skriv en egen bok istället för att skriva ut hans manus.
Nina, minns du hur det var för dig första gången du såg Betty Blue?
Ja, jag hade fått jobb på tidningen Veckorevyn. Lite lustigt, för jag ville bli modassistent. Det var min högsta dröm på damernas värld. Så då blev liksom Veckorevyn första steget mot detta. Så jag fick följa med mina nya kollegor. Jag var 21 år gammal och jobbade i sekretariatet och öppnade brev och svarade i telefon. Men så fick jag följa med på min första pressvisning, och det var Betty Blue. Mm. Så vi gick på bio på dagtid, vilket var stort i sig. Och sen så såg jag denna fantastiska film. Jag liksom ramlade ur biografen helt emotionellt skakad och tyckte den var underbar.
Minns du vad det var som du gillade med den?
Jag tror att det var estetiken, alltså färgerna, intensiteten, att det handlade om kärlek och passion, men att det också fanns så mycket svärta.
Mm, Katarina, minns du vad det var som du inte stod ut med?
Ja, det var ju det här som jag precis sa, att hon på något vis var som ett impulsivt, skitsnyggt UFO som inte, hon ville liksom ingenting med sig själv, utan hon var bara så jävla objektifierad hela tiden och också väldigt, väldigt avklädd. Nu är Sorg också väldigt avklädd och han är ju också skitsnygg, men det var ju någonting att hon... Att hon bara liksom slog sönder saker, och hon egentligen var, förstod man, hörde röster och var ganska sjuk egentligen. Men även hennes sjukdom estetiserades ju i den här filmen. Och det kanske jag inte tänkte då, men jag kände så här, men gud, det här är ju bara en så jävla självdestruktiv kvinna som hela tiden ska springa runt i de här skitsnygga miljöerna fast hon bara vill dö.
Men nu skrattar jag lite, men det var ju hemskt när du sa att hon bara vill dö. Men,
inte bara.
Inte bara.
Nej, inte bara.
Nej, inte först.
Nej. Ja, men hon vill, alltså hon, jag känner som att hon, alltså efter en kvart har hon slagit sönder inredningen i den där strandstugan som ser ut som den ligger på prärien. Alltså, hon har ju noll impulskontroll, och det kan ju vara lite mysigt så här sexuellt, men hon är ju också skitdestruktiv, alltså från början till slut.
Mm. Och Katarina, du pratade om det här att skriv själv, sa du, ja, om henne. Och jag vet att vi har lite ljud på när Betty uppmuntrar då Sorg att han ska skriva. Vi lyssnar.
Quand je pense que c'est toi qui as écrit ça.
Ah, c'est
ça. J'ai jamais rien lu de pareil, c'est formidable.
Betty.
Mais tu te rends pas compte, hein. Je comprends maintenant pourquoi t'es venu t'enterrer dans ce trou, c'est ça que t'avais écrit, hein. Quand je pense que t'es en train de repeindre des baraques, tu vois, ça me rend folle, ça.
Tu sais, le monde, il a pas été spécialement taillé à mes mesures, hein.
Ça, c'est ce qu'on va voir. Embrasse-moi.
Kyss mig. Slutar med.
Ja, fint.
Ja. Men nu har ni två sett om filmen. Mm. Nina, såg du något som var nytt för dig när du såg den nu?
Ja, men dels var det ju en tidsresa utan dess like. Det är ju ganska brutalt att se om en film som man älskade när man var 21 år gammal. Nu är jag liksom 60 plus, och det är ju så att man delar vissa drömmar med Betty. Och allt blev inte riktigt som i filmen, både på ett bra och dåligt sätt. Så att det var ju liksom vemodigt att komma ihåg den jag var då. Det jag föll för då, som jag liksom fortfarande gillar, är ju estetiken. Alltså kläderna, klänningarna, kaffet, alltså livsglädjen som ju ändå förmedlas. Men nu när jag är äldre så såg jag lite mer sjaskigheten i de här olika bostäderna. Alltså att de får i uppdrag att måla den här strandbyn, de här husen på ben eller vad man ska kalla dem för. Mm. Och de bara liksom köper rosa färg och rollar över utan att skrapa först. De är lite slarviga, ser jag.
Ingen bostads, ingen liksom
ingen byggnadsvård
där.
Nej. Mm. Och sen dricker de ju fruktansvärt mycket. Det hade jag ju inte heller några moraliska synpunkter på då, men de är ju fulla nästan hela tiden och kör bil. Det är väldigt upprörande.
Mycket champagne.
Mm. Det är ett liv utan ansvar, kan man säga.
Mm, så det var nytt för dig?
Ja, det tänkte jag inte. Då tyckte jag bara de var liksom härliga och livsbejakande, i alla fall i filmens första del.
Katarina, var det något som, när du såg om den nu, var det något som var nytt för dig?
För det första så tänker jag så här, ja, men det var så här 80-talet såg ut, för det förstod man inte när man var mitt inne i det. Sen så skulle jag också säga att vi lever i ett diagnossamhälle nu, så då kan man ju, jag tycker inte att den vänder så där att hon blir... Att helt plötsligt, för han inte får ut sina manus och de säger att han är en dålig författare, så blir Betty liksom tokig. Utan hon mår ju skitdåligt filmen igenom. Hon skadar ju liksom omgivningen också, till slut så skadar hon sig bara sig själv.
Men det är ju en sak som man ju tänker på när man ser den nu som riktigt vuxen. Det är ju att hon inte är helt frisk. Och jag valde ju en scen ur filmen som är på en restaurang där både Betty och Sarg har fått extra jobb av deras kompis. Och hon är servitris och är superirriterad på en kvinna som ställer massa krav och klagar på maten och vill att Betty ska hämta hennes ytterkläder. Och då går det inte alls bra, så vi kan lyssna på hur.
Faut elle go!
Betty! Ah! Complètement malade!
Elle est complètement folle!
Betty, calme-toi! Je vous avais intérêt à l'enfermer, hein! Mais vire les douze, bordel, Eddie!
Vad händer här, Nina?
Betty blir så förbannad på den här restauranggästen så hon tar upp en gaffel och hugger henne i armen. Och det kan jag tycka är lite märkligt att jag lät passera som 21-åring, för det är ju helt stört.
Så får man inte göra.
Nej, det är verkligen inte ens knappt kul på film. Men ja, då, där börjar man ju känna att det här är en kärlekshistoria med komplikationer. Hur ska det gå?
Mm. Och det visar ju sig också när man ser gå om det, tänkte jag. För jag, alltså, hon säger ju ändå så här, jag hör röster, jag vet inte vad mina tabletter är. Hon ligger ju helt nära psykos hela tiden. Att det är som en sjukdomshistoria lika mycket om man skulle se den från Bettys synvinkel. Ja. Men sen så har du ju inget förflutet heller. Och det finns ju ingen framtid heller. För han säger ju så här, sorg, jag ger resten av en civilisation. Så det känns ju som att det här är någon sorts evigt nu. Och när Betty inte blir gravid då och strimlar lite bebiskläder mot slutet av andra halvan, så det finns ju ingen tanke så här, jag kanske blir gravid nästa månad. Det Nej. Finns ju, det är bara nu. Det finns ju inget konsekvenstänkande i den här filmen. Men Nej. Det kanske är det som gjorde den så härlig då för vissa på 80-talet.
Men Nina, dina känslor inför filmen nu då? När du har sett om den? Du har älskat den här, den var viktig. När den kom, du blev omskakad som 21-åring i biosalongen. Mm. Vad känner du nu när du såg om den?
Men jag tycker fortfarande att det är en bra film. Den håller ihop. Man får ta den för vad den är. Det är liksom den, jag tror den vänder sig faktiskt till unga människor framför allt. Att det är en tid i livet när allt står på spel. Det är svartvitt. Folk kan vara liksom lika besatta av sin nya klänning som på sina självmordstankar. Allt det där liksom existerar parallellt. Och jag pratade en gång med Mia Hansen-Löwe, som också är en fransk regissör, om den här perioden mellan sig 20 och 25, när allt står på spel, man ska skapa sin identitet. Det kan gå så fel, och ja, då träffar den här filmen helt rätt. Men jag tycker fortfarande att den håller, det tycker jag verkligen.
Katarina, kan du förstå Ninas känslor?
Ja, absolut. Ja. Jag tyckte också att det var intressant att se om den. Och, så. Mm. Och jag blev också ganska nostalgisk, kände jag. För de är ju så unga, snygga, och de liksom röker hela tiden. De dricker jättemycket. De lever ut alla känslor, speciellt Betty. Och jag tror också att jag är ganska, hela mitt liv har varit ganska påverkad, exempelvis av den där sexscenen som bara pågår i 5 minuter i början. Så där, att jag också liksom tänker så här, ja men Att sexualitet, eller tänkte att sexualiteten var någonting. Så man var jävligt smal och man var lite androgyn och alla såg likadana ut. Och att det var någonting som man såg, någonting som man upplevde. Att det måste ta sig snyggt ut.
Ja, det var ju lite överraskande då när jag såg den första gången att den pågick så länge. Det är en väldigt lång sexscen och de är ju sprittsprångande nakna och i helbild också. Mm. Det är ganska detaljerat. Men Nina, alltså, hur tror du att Betty Blue liksom har påverkat filmvärlden?
Ja, det är den där estetiken. Jag hittade faktiskt en artikel om det och det fanns ett begrepp som jag tidigare inte hade hört som heter cinema du look. Och det är liksom en väldigt estetiskt driven filmgenre där Luc Besson till exempel är ett namn som jobbar i den genren. Mm. Och Léos Carax, båda franska filmskapare. Jag tycker mig själv se Betty Blue-estetiken hos Sofia Coppola till exempel, där ibland ytan är minst lika viktig som innehållet, men att man kommunicerar någonting med skönhet och estetik, det betyder någonting.
Ja, det är väldigt upphöjda färger. Mm. Den här gula bilen, den sitter i mig. Men hur har Betty Blue då påverkat ditt liv, Nina?
Ja, det var väl kanske det vemodiga momentet i att se om den, att jag tror att den är en av mina starkaste identitetsskapande upplevelser. Jämte Kamalas bok av Ingrid Edelfelt och Jättehemligt av Barbro Lindgren. Jag känner igen delar i mig själv som kommer från de här tre verken. Så den har varit otroligt viktig och dessutom är jag helt besatt fortfarande av Frankrike och kaffe och blommiga klänningar.
Katarina Wikars, hur har Betty Blue påverkat ditt liv?
Alltså, jag har hela livet haft en scen ur Betty Blue på näthinnan. Att i närbild sticker Betty Blue en sax i ögat. Och nu till min förvåning såg jag att den är inte med i filmen. Jag har tänkt på henne sen så här. De säger ju så här, Betty har slitit ut sitt öga, hon är på sjukhuset. Men man ser ju henne inte sticka en sax i ögat. Jag förstår inte var jag fått det ifrån. Och det har jag hela tiden tänkt. Ja, hon bara sprang runt med den där jävla saxen som hon stack i ögat. Men det gör hon inte.
Det händer inte.
Nej, det händer inte.
Men det hände i dig.
Ja, det har fortsatt att hända mig i 40 år.
Ja, så om man har en ledig kväll, är det då man ska sätta på Betty Blue?
Ja, men man kanske ska plocka undan de allra yngsta barnen.
Mm. Vad säger Katarina Wikars?
Och plocka undan saxarna.
Ja. Vill ni ge varsitt betyg?
Alltså jag vet inte. Alltså det är så tråkigt med betyg. Men jag skulle nog ha gett den en svag tvåa för 40 år sedan. Och nu kanske jag ändå ger den en trea.
Nina Sanay.
Mm. Nina 21 ger den en femma. Och Nina 60 plus ger Betty Blue en 4.
Åh,
ja.
Ändå?
Ja.
Vilken förändring.
3 skulle jag aldrig ge min älsklingsfilm.
Tack Nina Sanay och Katarina Wikars. Och Betty Blue går alltså att se på SVT Play. Roger, sitter du bra där nu?
Ja, ganska.
Är du beredd att bjuda på veckans?
Ja, jag bjuder på mig själv också. Kanske, rent av.
Då kör vi. Det här är veckans kultur med Lisa och Roger. Det är du som är Roger.
Mm-hmm.
Wilson, det är jag som är Lisa.
Bergström.
Och vi ska vaska fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det kommer bland annat handla om AI och dopade algoritmer. För vi har sällskap av Tina Merafsson. Hej.
God dagens.
Musikjournalist här på Sveriges Radio. Och något av det som har hänt den här veckan, det är att jazzgiganten Sonny Rollins har dött, att Alma-pristagaren John Klassen var i Stockholm och tog emot sitt fina pris, att Agnes Wold gjorde ett uttalande om unga transpersoner som väckte både debatt och ilska. Och det här var också veckan när föräldrar och morföräldrar blivit möra i baken av att sitta dåligt på avslutningar och uppvisningar, för de duggar tätt. Och det här var också veckan då 90-talet återigen dök upp som ett ihärdigt, liksom återkommande kliande eksem, nu i en ny återbrukad kostym med nya GES. Ner på torget, köper mango, för min Ica, för min ammo. Det blir bra, 94 vindar för oss framåt på stormigt vatten. 10 miljoner i klacken, ekar i sommarnatten. Kommer inte hem förrän vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försökat. Ja, det här är Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA som släpps idag. Det är Gesbarnen, Niklas Strömstedts son Simon, Anders Glenmarks dotter Julia och Orups son Kid som tar arvet vidare. Jag älskar det här. Hur är puls, Tina? Du gillar ju ändå fotboll.
Men jag tycker att det finns alldeles för många VM-låtar. För många tar för sig och släpper det. Det behövs inte mer.
Du får inget pirr?
Nej.
Men kom det här också utifrån liksom missnöjet med den officiella låten också? Att det finns ett vakuum i VM-låtsuniversumet, eller?
Jag tror det var det tidsjubileum. De hade inget bättre för sig och fick dottern då.
Men de heter alltså Tjuvjakt och inte Nepo Barnen.
Nej, det är ju bandet Tjuvjakt.
Ja, okay.
Och Kid, Orups son Kid, ingår i det här bandet. Tjuvjakt.
Ja, just det.
Och sen så har de passat på att samarbeta då med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Roger, jag vet inte att jag ska fråga dig om den här låten, för du hatar ju allt med sport.
Det gör jag inte. Jag tycker om simning och friidrott. Men däremot fotboll kanske inte ligger högst på listan. Nej, men jag undrar lite grann. Men den här låten blev ju stor eftersom Sverige fick framgångar i det VM:et. Jag tycker väl lite som Tina att det är, alltså det görs ju väldigt lite på det här området som överhuvudtaget håller någon form av kvalitet. Jag tycker kanske World in Motion med New Order är den som var Englands låt. Den var den enda. Men det enda som var minst av svenska VM-låtar, det var väl så Mera mål med Markoolio. Det är där vi brukar hamna, tänker jag.
Jag är bara så i chock över att du drar fram en fotbollslåt från 1990. Att du ens vet det här.
Jag är väldigt allmänbildad.
Ja, men det här var inte, det är inte bara 90-talet som har bitit sig fast i oss alla. Jag vet att AI har fastnat på dig, Roger. För vad är veckans kultur för dig?
Ja, men veckans kultur har handlat om att jag liksom gått ner mig i dystopisk tänkande. Det blir gärna så när jag lämnat lite för lång tid åt eget scroll, doomscrollande och inte gå och se teater och kultur. Liksom. Då blir det lite deppigt. Och just nu pekar alla signaler, alla tecken åt samma håll undergången. Det handlar om allt ifrån den här debatten kring svenska författare och deras roll, om deras verk ska innefattas i när man bygger en svensk AI-språkmodell. Påven går ut och varnar för att AI måste vara i mänsklighetens tjänst. Donald Trump tar tillbaka ett lagförslag som skulle ändå begränsa AI på något vis hemma i USA. Alltså det är just protester också i USA mot miljökonsekvenserna av de här stora datacenterna som ska driva AI, och allting möts här liksom. Miljön, beroendet av USA, techlords som har stort inflytande och som äger de här stora företagen, lite grann som rövarbaronerna under Gilded Age i USA. Och Kristoffer Ahlström i DN summerade också som en manligt kvinnligt fråga där män älskar AI och kvinnor är skeptiska. Alltså det här, ja, jag hade en 3-dagars depression när jag bara fortsatte att läsa om det här.
Och jag kan också förstå om AI-tsunamin lite kanske stressar dig, för jag vet att du har lite FOMO. Och det kommer att produceras otroligt mycket material.
Ja, men det pratade om förra veckan. Ja. Nu är det med allting. Alltså, vem ska äga det? Alltså, argumenten till exempel när det handlar om svenska författare och deras verk in i en sån här stor databas har ju handlat, argumenten för att författarna ska gå med på det här, det har ju handlat om att det finns ingen annan väg, utan då kommer bara amerikanska sådana här AI-modeller som redan har snott allt utan att be om lov och utan att betala ersättningar, de kommer att ta över. Och just det här, det finns ingen annan väg än den här. Samtidigt som varningssignalerna bara blinkar överallt. Ja, jag har läst tillräckligt mycket science fiction och sett tillräckligt mycket liksom dystopifilmer för att veta att det kommer att bli en bumpy ride liksom det här.
Men en teknikfilosofisk fråga, tror du inte att AI också kommer liksom förgöra sig själv? Den tränar sig på sitt eget slopp hela tiden, det blir flopp och så blir det dåligt och så till slut kommer vi bara, det här var ju inte så bra.
Det finns lite sådana små studier som jag också läst om den här veckan som har handlat om allt från att liksom AI ska driva en egen värld och så går det åt skogen till att AI också får kasta kapitalismen om de får liksom studera tillräckligt länge och bli kommunister. Så det är ju absolut, och det kan ju vara mardröm, vilket av bägge de där kan ju vara mardrömsscenarion beroende på var man sitter eller står eller tycker. Men det, vi vet inte var det slutar, och det kan vi väl vara överens om. Och det är kanske en personlighetsfråga vart man tror att det är på väg.
Vad menar du?
Så den här frågan, vad säger det här om vår tid nu?
Det är vår tid. Alla vår tids knäckfrågor och domedagsfrågor samlas under AI-paraplyt.
Och den här veckan, så har det liksom
har det blivit,
för dig?
Har det, nej, den här veckan har det blivit lite extra fart. Mm. Kanske för att jag också började springa ner, alltså ta mig ner i kaninhålet. Men det pågår debatt på flera olika plan. Peter Wodarski skrev ju en ledare idag, tror jag också, om att AI-backlashen är här. Men såg inte heller någon annan väg framåt än till exempel byggandet av en svensk AI-modell. Så att jag tror att vi har... backlashen är här, men kommer den att ha något inflytande överhuvudtaget?
Imorgon så är det ju stämma för Författarförbundet. Mm. Och då kommer de rösta om den här frågan bland annat.
Spännande.
Hört, i alla fall. Mm, får se hur det utvecklas. Tina Merafsson, jag vet att du är också i tekniken den här veckan.
Jag är ju det.
Ja, vad är veckans kultur för dig?
Trendsimulering och hypehacking. En fråga som jag får nästan dagligen är hur Sara Larsson blev så här stor.
Vad sa du? Hypehackning?
Hypehackning. Att man hackar hypen.
Hypehackning!
Exakt. Ja, men... så här, det är klart att det finns jättemycket jobb bakom Sara Larssons framgångar i USA, det som är högt
upp. Ja, hon vann pris.
Hon har vunnit priser.
Två priser fick hon.
Slutsålda turnéer, det ena med det andra. Hon storsatsar, hon vill ju bli en internationell popikon. Heja, heja, säger jag. Men en hel del av det här arbetet är ju också PR. Det kan vara så att Sara Larsson har anlitat en PR-byrå i USA som har varit i hetluften de senaste veckorna. För att PR-byrån i fråga med Andrew Spellman och Jesse Corn i spetsen gick ut i en liveintervju för ett tag sedan och berättat att de trendsimulerar på nätet. Alltså de dopar algoritmerna, kan man säga. De driver upp interaktion och ser till att algoritmerna och hypen blir hackats för att få någonting att bli viralt. Så till exempel Sara Larsson, om det nu är Sara Larsson, Sara Larsson har jobbat med de här, hon har varken bekräftat eller dementerat någonting. Sara Larsson, hon gör ett uppträdande någonstans, lägger ut det klippet på Instagram. Direkt så är det massa konton som skriver, det här är det bästa jag har sett, det här är det fetaste som någonsin har gått. Och det driver interaktion, det driver intresse och så vidare. Visar sig att den här PR-byrån då har ju massa alltså 80 000 fejkade konton som gör de här kommentarerna. Så det är inte äkta kommentarer, det vill säga man då simulerar en trend. Ett annat band som har fått jättemycket skit för det här är Geese. Det är ett amerikanskt indieband som också har anlitat den här firman och fått ett jättestort genomslag 2025. Deras album, senaste platta, var med på att nästan alla års sammanfattningar över årets bästa skivor och sådär, och turnén sålde slut.
Ja.
Och det ligger ju en prestige i den här med indien, att vara self-made. Do it yourself. Man ska vara frikopplad från de här stora skivbolagen med de utvecklade marknadsstrategierna, de här, ja, men de som har dollartecken istället för pupiller typ. Så nu får inte Geese indiehjärtarna att banka fullt riktigt lika hårt.
Okej, de har svikit fansen för de har samarbetat med de här marknadsförarna.
De är inte indie, de är så kallade sellouts. Så jag undrade då. Jag bara, alltså det är ju en, vad ska man säga, popkulturen lever ju i uppmärksamhetsekonomin. Syns du inte så finns du inte. Och nu är allting så himla digitalt, så det är väl klart att det finns liksom data hela tiden som baseras på allting. Egenskap musikkritiker har jag brottats lite om min egen funktion.
Ja.
Ska jag bara kapitulera nu? AI kan göra mitt jobb. Trendsimuleringen pågår. Jag behöver inte säga till någon vad som är bra att lyssna på och inte, för det är någon annan som bestämmer. Eller är det kanske nu vi då, säger jag, för att jag anser mina kollegor, kanske behövs som mest. Måste man också ifrågasätta varför man njuter av en 3:30 minuter lång poplåt? Kan det inte bara få vara alltså så att Geese och Sara Larsson svänger?
Men tror du att du kan bli påverkad av de här kommentarerna då, att tänka, att tycka att något är lite bättre för att någon har tyckt det före dig?
Ja, men det är ju det här som min arbetstid går ut mer och, eller går ut på, att ifrågasätta mer och mer. Men jag får ju bita i det äpplet, höll jag på att säga. Det får väl vara det. Jag är ju avlönad. Det är ju det jag ska göra. Ifrågasätta. Mm. Hela min journalistiska integritet ligger ju på det. Men jag tänker, jag blev ändå så. Om musiken nu är så bra, gör det så mycket att denna hype hackats då? Är det så farligt att någon har trendsimulerat att det här är coolt?
Nej, men det känns väl lite tråkigt.
Det är väl liksom munterjärken här borta. Fortsätter att gräva mot undergången.
Ja.
Nej, men jag tänker ju också att en sak jag tänkte på nu när jag satt på TikTok och tittade, det var ju också hur många lögner vi matas med varje dag. Alltså det är nästan alla inlägg, alltså man har kommersialiserat sociala medier, väldigt mycket annonser med fejkade glada användare som säger, gud, jag köpte de här lamporna som jag hängde upp på väggen och tejpade upp, och gud, mitt liv blev mycket bättre, och jag köpte det här, alltså allting är ju fejk och lögn. Och även folk som då kanske bara har små ambitioner att bli influencers, de sitter också och ljuger. Så jag försökte tänka så, hur många lögner om dagen får man stå ut med på sociala medier? Och kan vi historiskt sett ha någonsin mötts av så många bedrägeriförsök som vi gör nu? Då är jag uppvuxen på en tid när vi bara hade SVT 1 och 2 och man var glad över reklamen på bio. Så jag menar, jag bara tänker att det här är bara ytterligare ett bevis på den här totala misstron mot allting.
Så du slutar lyssna på musik nu?
Nej, men jag läste också någon artikel om Lizzo och hur hon hade liksom lyckats bli jätteviral med att man bytte ut liksom olika skivomslag och satte henne på omslagen, att hon liksom styrde sin egen PR och marknadsföring. Och så såg jag någon glad influencer, musikinfluencer, prata om hur fantastiskt det var att artisterna hade kontroll över sin egen PR. Och sen så kommer du och är sådär, men hon kanske också bara
har anlitat den här filmen.
Någon har bara hackat.
Mm. Absolut.
Men är kulturen i fara?
Jag tror vårt tycke och smak är väl kanske lite i fara. Mm. Hur lätt vi formas och kanske köper lögnerna. Vi måste alla bli så kritiska nu.
Gud vad ni är deffiga. Får jag berätta lite om vad jag fastnat i?
Ja, det var något glatt som upplägg.
Ja, kanske att det är glatt. Jag fastnade i kulturpolitiken.
Ja.
För det här är också den veckan då det blev dramatisk kulturdebatt i Aktuellt mellan Amanda Lind som är språkrör för Miljöpartiet och Parisa Liljestrand, vår kulturminister. Ingången till debatten, det var replokalsdöden. Nej, det här blir så deppigt, men det var faktiskt det som var ingången. Ja. Jag
smittat.
Replokalsdöden och de minskade anslagen till studieförbunden. Jag vet inte, såg ni debatten?
Inte hela, jag har sett klipp, men däremot jag har följt replokalskrisen är ju ligger mig väldigt varmt i hjärtat.
Ja, jag har kollat på den. Mm. Men om man då ska vända det till någonting positivt så kan man ju säga att så här starka känslor och så här mycket engagemang när det handlar om kulturdebatt, det vet jag inte om jag någonsin har sett i tv-debattsammanhang.
Ja, för studieförbunden, det är inte kulturministerns bord, det är ju utbildningsministerns, men ändå stod vi där och sammantaget så kan man ju slå fast då, eller aktuellt slå fast att det är en nedskärning av medlen till kulturen som har skett. Kulturbudgeten har minskat med ungefär ett halvt jasplan mot tidigare budgetar, så det finns en viss skillnad. Men det är ju valår och då hettar det till, då blir kulturen het och så här låter det när kulturen debatteras på nyhetsplan. Plats.
Det handlar om att hårt arbetande människor i Sverige ska få betala mer i skatt därför att Amanda Lind och hennes parti...
Ska vi hålla oss till kulturpolitiken?
Ja, vi måste svara när hon faller. Alltså, vi har inga sådana förslag.
Om jag får prata vidare så...
Ja, det brände till och vips så kom ju debatten att handla om bensin och skattehöjningar. Men hård ton är det. Egentligen så är båda ganska överens om den privata finansieringen. Och det är inte så jättemycket pengar då som det handlar om egentligen. Och i grunden tycker de kanske rätt så lika. Men i kulturkrigets tid så är det ändå viktigt att de tycker så stark. Och kultur är hett. Det blir debatt, Roger, som du var inne på. Och jag tycker det blir intressant att följa vilken roll som kulturfrågorna får inför valet. Jag tror replokalerna och studieförbunden kanske kan bli återkommande. Vad tror ni kan bli för kulturfrågor i årets valrörelse?
Nej, men det var ju också en intressant intervju med Parisa Liljestrand i Agenda, med också efterföljande kommentarer där man utvärderade kulturpolitiken under hennes tid som kulturminister. Så det var ju hoppfullt, tänker jag, för kulturen har ju ofta varit en icke-fråga i valrörelserna. Men det handlar ju också om att den här debatten kommer när det också är ganska illa ställt. Alltså det kommer i ett läge där SVT, många profiler, många personer lämnar SVT. Det är ett läge där mycket av det lokala kulturlivet är desperata. Jag har också pratat med folk som jobbar med kultur utanför Stockholm till exempel. Som bara är sådär, nej, men det handlar om allt ifrån vilka pengar det finns att söka till att de mindre konsertlokalerna försvinner. Alltså mycket av den grundläggande infrastrukturen är borta eller hotas. Så där, det gör ju också att debatten kanske också blir mer på allvar än det var tidigare.
Lokalhyrorna och sånt har ju vi pratat om mycket här i P1. Mm. Kultur, det var också något som kom upp i debatten. Vad tror du, Tina?
Ja, men samma lika där. Jag tror att egentligen där diskussionen kommer, eller det som kommer pratas om mest, även om typ, ja, men AI är ju verkligen också högst närvarande i musiken i alla fall, och vad gäller upphovsrätt och sådär. Men den tror jag kanske inte kommer vara lika lika het uppe på liksom politikernas nivå. Men däremot i musikbranschen så kommer man verkligen driva den frågan samtidigt då, som man förstås ska driva, eller kommer driva frågan om det här med spellokaler och alltså live, replokaler och spellokaler.
Mm. Ja, vi får väl se. Jag tycker ändå det är, från vårt perspektiv, eller jag tycker ändå det är, det är intressant när kulturfrågor blir, dyker upp i Aktuellt och blir, blir lite, ja, hamnar på nyhetsplats helt enkelt.
Och engagemanget i, ja, i debatten.
Ja, men om vi ska gå in lite i kultur som kan konsumeras då, vad kan kulturmumsas? Skulle ni vilja ge något tips framåt till våra lyssnare? Vad får man inte missa här nu mot helgen?
Ja, det svenska musikundret som man nästan nu bara i internationella sammanhang beskriver Max Martin. Jag tycker man kan lyssna på hans nya låt, är det inte. Det är Ariana Grandes nya låt, men det är ju Max Martin och Ilja Salmanzade som båda är svenska som har producerat den. En suveränt och väldigt mjuk låt. Roger, jag tror den kommer vara jättebra för din själ att lyssna på faktiskt.
Vad heter den?
Den heter I Hate That I Made You Love Me.
Okej, Roger, vad vill du slänga in ett tips?
Nej, men jag ska väl åka hem och titta på sista avsnittet av Hacks, tänkte jag. Som ju också förresten innehåller ett brandtal mot AI för 3 avsnitt sen. Så det finns både det ena och det andra där.
Jag kommer läsa ut Kött av David Salasai som jag ska intervjua nästa vecka. Och vill ni följa veckans kultur med Lisa och Roger, så gå in och hjärta oss i appen. Vi finns där. Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Christian Barter. Jag heter Lisa Bergström. Tina Merafsson, Roger Wilson. Tack för att ni var här.